Det är torsdagen den 10 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mitt namn är Isak Rutqvist och sedan några veckor tillbaka är praktikant på Svenska Dagbladets ledarsida och kommer leda dagens podcast. Hur står det till med korruptionen? Är vi så korruptionsbefriade som vi uppfattar oss som? Enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex behåller Sverige sin position som ett av världens minst korrupta länder. Medan våra nordiska grannländer växlar upp sina poäng och får beröm står Sverige och stampar kvar på samma nivå. Till saken hör att den årliga mätningen bara mäter hur olika källor uppfattar förekomsten av korruption, inte faktisk korruption. Finns det mer som inte framkommer i mätningen? Korruption är större än pengar under bordet. I begreppet ryms också missbruk av makt för att gynna sig själv eller någon annan. Vänskapskorruption är en del av detta. Är vi verkligen så bra på att upptäcka, motverka och utkräva ansvar när vi ser det? Och vad kan man göra åt det? Vissa menar att det inte går att lagstifta mot korruption, jäv och mutor utan att det har att göra med människans karaktär och moral. Är det då lönlöst att göra någonting alls? Med mig för att diskutera detta har jag två personer som jobbat och tänkt kring de här frågorna. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tackar, tackar.
Inga-Britt Alenius, styrelseledamot i Transparency International Sweden och kanske mer än någon annan svensk jagat korruption inom EU, FN och den svenska staten. Bland annat som chef för Riksrevisionsverket och undergeneralsekreterare i FN. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Om jag börjar med dig, Inga-Britt. Jag beskrev inledningsvis att Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Vad är din bild av det och hur står sig egentligen Sverige internationellt? Och har vi några problem överhuvudtaget med korruption i Sverige?
Internationellt så står sig Sverige väldigt väl. Vi är fortfarande i topp och det är ju långt ifrån bottenskiktet i den här mätningen som innehåller länder som Nordkorea och stanländerna och länder i Afrika och så vidare. Så att vi får diskutera hur det står till i Sverige jämfört med våra grannar och hur det ser ut i Europa i övrigt. Det är ju så att begreppet korruption finns faktiskt inte i svensk lagstiftning utan man får gå tillbaka till förarbetena för att hitta det. Så att om man ska beivra korruption så får man göra det inom under annan rubrik, till exempel trolöshet mot huvudman och bedrägeri etc. Så att jag tror att begreppet korruption har på något sätt varit laddat i Sverige och det betyder att vi har också väldigt sent erkänt att det faktiskt finns korruption i Sverige. Vi har ju under senare år, framförallt i kommunerna, så har det ju avslöjats att det finns korruption. Det är en smärtsam erfarenhet i sen tid att Sverige har korruption.
Men är din upplevelse att korruptionen framförallt då finns i kommuner?
Det intressanta är att jag tror att det var Statskontoret eller någon svensk myndighet som gjorde en undersökning för ett par år sedan där man intervjuade folk i de nordiska länderna och Sverige skiljer sig därifrån en uppfattning hos andra nordiska medborgare och frågan var i den mån man trodde att det fanns korruption så var man säker på att den fanns i kommunerna. Det var svenskarnas svar. Så svarade man inte i de övriga nordiska länderna. Och det är väl inte så konstigt att det är där som korruptionen skulle förekomma mest frekvent för det är i kommunerna som beröringsytan mellan det offentliga och den privata marknaden är som störst. Kommunerna svarar ju ensamt för flera hundra miljarder i upphandling till exempel och har ju dessutom då väldigt känsliga frågor som tillstånd i olika hänseenden, byggnadstillstånd, utskänkningstillstånd och så vidare. Alltså det är en verksamhet som med sin svaga reglering dessutom, menar jag, är öppen för misshushållning och till och med för korruption.
Och vad tror du att den här typen av korruption då gör med ett samhälle?
Ja, över tiden så eroderar det ju människors förtroende för ska vi säga, staten och den offentliga verksamheten. Och kanske också eroderar intresset för att överhuvudtaget betala skatt i den här verksamheten. Om man finner att korruption, att människor gynnar sig bedrägligt. Om den uppfattningen är omfattande så är det ju en allvarlig försvagning av den medborgerliga tilliten till stat och till lagar och dessutom då till intresset då för att betala skatt och att delta som ärlig medborgare. Korruption är ju ett förtroendebrott som du redan har sagt. Det är ju inte så enkelt som att det är muta, det är ju missbruk av en förtroendeställning och maktställning.
Olle, för några år sedan så skrev du en debattartikel om korruption på Dagens Juridik. Du skrev: "Min uppfattning är att ordet, begreppet korruption anses så laddat att det knappast alls används i media, trots att det många gånger hade varit befogat." Och sen så skriver du också: "Vi kan knappast bekämpa något som vi helt enkelt inte erkänner att det finns." Skulle du kunna utveckla vad du menar med det? Varför du tror att det är så och vad det leder till?
Ja du, varför ordet korruption är så laddat, det är ju svårt att förstå, men det har säkert att göra med vår självbild. Alltså korruption, det tycker vi gör hemma i gamla öststater och Afrika, Asien kanske. Inte här alls. Och den allmänna internationella vedertagna definitionen av korruption, den verkar helt okänd i Sverige. Och när journalister ringer, och jag får väldigt mycket frågor från journalister, och så nu har han anställt sin fru i förvaltningen, har han brutit mot några jävsregler? Ja, visst, det har han gjort, men framförallt är det ett skolboksexempel på korruption. Ja, nej, men det törs jag inte skriva, utan då säger redaktören att det får jag ta bort, för det är för starkt. Och det är klart, om det liksom alltid är för starkt att använda ordet korruption, då har vi ju ingen korruption i Sverige, utan vi har några brott mot jävsreglerna ibland. Ibland har vi mutbrott, vilket ju är det som en svensk tycker, det är det som är korruption. Men det finns ju så mycket, mycket mer än mutbrott. Och det finns ju korruption som inte ens är olaglig, men likförbaskat är korruption. Så att det finns nog, jag tror att vi skulle behöva ta till oss begreppet och så helt enkelt erkänna att jo, men det finns ju korruption. Och där tror jag, om man ska vara försiktigt kritisk mot den här transparency-listan, de har ju börjat kritiseras, men det finns andra listor som också har baseras på just perception. Det är ju att de riskerar att bli ett självspelande piano. Eftersom vi nu ligger högt upp i den här listan, så har vi ingen korruption. Och nästa gång de kommer och frågar så har vi ju fortfarande ingen korruption, för vi ligger högt upp i den här listan. Det är så svårt att sätta fingret på korruption, för det är liksom en sån amöbaaktig verksamhet som ser ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Men om man utgår från liksom de internationella definitionerna som är ungefär likadana överallt, oavsett vilken organisation du frågar, så handlar det ju om utnyttjande av makt för att tillskansa sig själv eller annan förmåner. Och då är det rätt mycket faktiskt.
Jag delar i väldigt hög utsträckning vad Olle säger om det här med korruptionsbegreppet och att tidningar och massmedia använder alla möjliga uttryck för att beskriva det som i själva verket är korruption. Alltså vänskapskorruption, det är ett begrepp som jag inte vet finns någon annanstans. Men det använder man som ett överslätande på det som egentligen är riktigt skär korruption. Och media skriver om gräddfiler och använder andra sådana här begrepp som faktiskt är en beteckning som faktiskt betyder att det förekommer korruption. Att människor i den offentliga verksamheten missbrukar sin makt och sin förtroendeställning till att ge vänner och bekanta och möjligen sig själv också förmåner. Korruption.
Kanske lite svårt att komma på så här på raka här, men har ni några exempel på som ni skulle säga tangerar eller är korruption som inte journalistiken eller allmänheten har vågat ta det ordet i sin mun, så att säga? Finns det något sånt exempel så att man kan få, så att det blir lite tydligare?
tillsättning av höga tjänster i staten är ett jättebra exempel på korruption, när man inte följer en regel om att man ska ha en öppen process med krav på meriter. FN:s antikorruptionskonvention talar särskilt om vikten av att rekrytering till tjänster i staten ska ske med öppenhet och med angivande av meriter. Alltså, Sverige har ju tillåtit sig att hålla den här rekryteringen av tjänster väldigt hemlighetsfullt och på outgrundliga meriter. Och det vågar man ju inte kalla korruption. Men alltså, man ger ju inte ut ett kontrakt på ett stort bygge utan att man följer en lagstiftning. Men här kan man ge kontrakt på ett jobb i 6 år utan att det krävs någon särskild formalitet. I grundlagen så står det att tjänst i staten ska tillsättas endast på grundval av förtjänst och skicklighet. Men det följs ju inte upp i bestämmelser, konkreta bestämmelser för hur regeringen ska tolka detta med förtjänst och skicklighet. Utan man kan säga, ja, dra slutsatsen att eftersom regeringen har gjort den här utnämningen så har man bestämt sig för att vederbörande fyller kraven på förtjänst och skicklighet. Men där borde vi kräva öppenhet i processen, att man utannonserar och skriver tydligt vilka meriter som krävs för den här positionen, så att man efteråt kan granska den person som tillsätts och också fyller den här funktionen. Där hade jag ett ganska väldigt bra exempel på när jag var ledamot i den här kommissionen som granskade expertgruppen som granskade Europakommissionen för ett antal år sedan. Vi granskade tillsättningen av ett ärende. En av kommissionärerna hade tillåtit sig att anställa en god vän som vetenskaplig expert. Och det var ju väldigt enkelt för oss att konstatera att det där var ju inte enligt reglerna. Och vi kunde säga, därför att vi kunde ju se att kravspecifikationen fylldes inte av hennes goda vän som hon hade tillsatt. Och vi kunde i slutrapporten konstatera att unionen hade inte fått valuta för pengarna. Men det krävs ju då just precis en sån här process där man redovisar vad är för krav som ställs. Har den som har fått tjänsten, uppfyller han eller hon den här tjänsten? Om man inte har den här processen så är det omöjligt också att hålla i det här fallet regeringen ansvarig för den här processen. Som enligt FN är korruption om man inte uppfyller de här kraven.
Alltså någon form av transparenskrav då?
Absolut, transparenskrav.
Olle, har du något sånt här exempel?
Ja, jag kan ju spinna vidare på det där. Vi har ju så dåligt minne i Sverige, men när Riksrevisionen imploderade så var det ju precis det här. Första riksrevisorn som fick avgå hade ju just det, delat ut tjänster till vänner och bekanta. Och när när journalisterna frågar då konstitutionsutskottets ordförande, vad tycker du om det här? Och då är det liksom, då dinglar man korruptionen framför näsan på honom. Och han säger att äsch, det är lite administrativa felsteg. Det var väl ingenting att prata om. Medan i övriga världen hade man sagt att det här är ju korruption. Men det fanns inte en enda journalist som använde ordet korruption. Utan man pratar om affär, man pratar om skandal eller vad man nu vill. Men hade man sagt att riksrevisionen är korrupt, då hade det hänt något helt annat. Och det var ju precis vad. Och ska vi växla över till den kommunala sektorn så är det här någonting som jag har sett blivit vanligare och vanligare. Just att man anställer, att rektorn anställer sina barn som lärare på skolan. Förvaltningschefen anställer sin fru eller man som ekonomichef eller något liknande. Och det som är fascinerande det är att man i många kommuner uppfattar man det inte ens som ett problem. Man tycker inte att det är konstigt. Varför? Ska inte rektorn få anställa sin son som är behörig lärare? Men utifrån, från kommunmedlemmarnas perspektiv, så ser det ju jättekonstigt ut. Och kallar man det för vad det är, nämligen korruption, då förstår man att det här kan ju liksom inte vara riktigt sunt. Så att i vissa kommuner så är det liksom ett korruptivt beteende, det är helt normaliserat.
Mm. Jag delar helt Olle Lundins uppfattning. Alltså, det på något sätt har internaliserats också hos kommunmedborgarna att det får gå till så här. Man börjar väl vakna, men det var alldeles rätt i det. Det är ju helt förfärligt det här med Riksrevisionen. Det var ju en jätteskandal och det är ju som sagt korrupt. Men alltså, det intressanta är också att som jag tror att Olle sa, att korruption behöver ju inte vara olagligt. Men det kräver ju också ett ledarskap i den offentliga verksamheten i kommunerna, att man tar tag i det när någon av medarbetarna missbrukar sin förtroendeställning på det här sättet. Därför tycker jag det var så himla bra att man avkragar biskopen. Alltså det är äntligen så ställs en person till ansvar för någonting som inte var olagligt, men som strider mot en, ska vi säga, professionell eller etisk kod som präglar kyrkan. Om man hade en som motsvarande regler i den offentliga verksamheten, så skulle man kanske kunna ställa folk till ansvar för hur man hanterar sitt uppdrag på ett annat och tydligare sätt. Fler avfrågningar.
Ja, en bra liknelse. Och just apropå det här med lagkrav, och det finns ju regler kring bisysslor, att det ska anmälas, att ja, men mutbrott och så vidare. Men går korruption i grunden att reglera, eller handlar det just om karaktär och moral? Behöver statsförvaltningen och kommunerna etiska koder som man utifrån dem möjligtvis då kan utkräva något form av ansvar? Eller vad tror ni?
Jag tror att lagstiftningen måste kompletteras med etiskt förhållningssätt, till exempel en etisk kod för tjänst i den offentliga verksamheten. Du kan ju inte reglera i lag allting som är olämpligt. Jag tror Olle som jurist kan domarreglerna bättre än vad jag kan, men ibland brukar jag citera det som säger att i de gamla medeltida domarreglerna säger att lagen straffar inte allt det som hon finner olämpligt. Alltså det är ju ett utrymme utanför lagstiftningen som bör hanteras i ett ansvarsfullt ledarskap, där man ställer folk till ansvar för hur man missbrukar sin ställning i de här små detaljerna som tillsammans undergräver människors förtroende för den offentliga verksamheten. Jag hade en diskussion för något år sedan. Jag ska inte nämna staden vid namn, men det fanns ett kommunalt bolag som sålde tjänster i det här bolaget till vänner och bekanta och syskon och före detta sambos och så vidare. Och jag kallade det för korruption. Man skulle alltså, företaget var ju till för att serva kommunens behov av tjänster. Och jag blev uppringd av en av kommunikatörerna som säger att vederbörande hade pratat med Ekobrottsmyndigheten, tror jag det var, som har sagt att det var ju inte muta. Det var ju inte muta. Och underförstått så skulle det betyda att då kunde man fortsätta precis som man hade gjort. Det är precis som det som Olle redan har tagit upp. Alltså att föreställningen om korruption är så främmande och annorlunda, så att det är i Sverige likställt med muta pengar under bordet. Men om det är något annat så kan man fortsätta hålla på sådär. Det är ju praktiskt intressant. Va?
Olle, vad säger du? Går det här att liksom reglera ännu mer, eller liksom är det en fråga om moral och karaktär?
Det finns ju många sidor av det här myntet. Nej, det är ju precis som Inga-Britt säger. Man kan inte reglera allting, utan där måste man ha någon slags code of conduct, uppförande koder. Som skulle behöva finnas på alla myndigheter, både kommunal och statliga. De finns ibland, men oftast inte alls. Och sen har vi det som kallas för statens värdegrund. Så börjar du på att prata om det för en statlig tjänsteman, då suckar de och sen är inte den igen. Man tar det liksom inte riktigt på allvar. Sen har vi ett annat problem också i Sverige. Det är ju att det finns ju regler. Vi har till exempel brottsbalken 21 tjänstefel, men de används ju inte. Vi använder dem inte alls.
Förlåt, men vad står det i den paragrafen?
Ja, det är om man gör något tok vid myndighetsutövning så kan man åka på en smäll. Och det där görs ju socialtjänsten till exempel. Kan man ju läsa om i media, det är en skandal. Ja, det är inte bara en skandal, det är brottsligt. Men det finns ingen polis eller åklagare i Sverige som överhuvudtaget tänker tanken att man skulle åtala. Så att vi använder, de reglerna använder vi mot poliser, domare och åklagare. Men när det kommer till normal offentlig förvaltning, då saknar oftast åklagarna kompetensen. De förstår inte riktigt hur funkar en kommun egentligen. Och därför så gör man ingenting. Så att det här med att man ska behöva stärka tjänstemannansvaret, ja, till viss del är det säkert så. Men man kan ju också börja tillämpa de regler som faktiskt finns. Och sen måste jag få kommentera det som du sa, du nämnde upphandling, Inga-Britt. det måste jag säga är ett jättestort hål i lagstiftningen, att det finns inga personliga sanktioner när du fuskar i upphandling. Och det här görs ju hela tiden, och det är totalt ofarligt att se till att min kusins företag kommer att få den här upphandlingen. Vad händer om de kommer på dig? Ja, i värsta fall kan kommunen få betala en sanktionsavgift, men det rör ju inte mig i ryggen. Och det fuskas kors och tvärs, men det finns liksom inga sanktionsregler alls på det personliga planet. Det kan jag tycka är ganska upprörande. Nu pratar de om skattepengar som liksom försnillas kors och tvärs.
Men det betyder ju också att intern, så kallad internkontrollen i kommunerna är väldigt dålig, och att ansvaret för den är svagt och svårt att utdefiniera. Alltså det, om man hade en perfekt eller bra internkontroll, så skulle den ju förutsätta att man individer som sysslar med upphandling roterar i sina olika uppgifter. Man har inte samma person kvar på en av uppgifterna i upphandlingen år ut och år in, till exempel. Liksom, det är liksom grundläggande. Men när det inte fungerar, ja, då ser det ut som det gör på det här sättet. Då. Och ingen revision har man heller, Olle, säger jag. Du som skrev din doktorsavhandling om det.
Nej, jag vet inte.
Ja, det för in mig på nästa fundering som jag har. Du är ju också kolumnist, Inga-Britt, här på Svenska Dagbladets ledarsida. Du har ju skrivit då att i stil med att kommunerna är reglerade som om de vore små ideella föreningar. Vad menade du med det?
Ja, precis vad jag säger. Alltså, där är ju Olle bättre på än jag är på, men jag kan i alla fall försöka mig på inledningsvis. Alltså, dagens kommunallag har sitt ursprung och sin inspiration från den kommunalstadgan från 1860-talet, då antalet kommuner i Sverige var flera tusen, och framförallt så var ju verksamheten väldigt begränsad, och det fanns inga tjänstemän i kommunerna. Utan det var förtroendevalda som skötte sin begränsade verksamhet i form av fattig vård och så småningom begynnande skola. Idag är ju kommunerna stora konglomerat. Man ansvarar för alla de viktiga och komplexa verksamheter som ligger medborgarna nära. Skola, barnomsorg, äldreomsorg när det gäller regionerna etc. Och man gör det utan den reglering som borde krävas för att man skulle ta ansvaret för sådana här komplexa verksamheter. Man kan jämföra med staten till exempel. Alltså i kommunallagen så reglerar man, finns ingen förvaltning i kommunallagen. Det finns inga myndigheter, det finns inga anställda. I staten så regleras ju myndigheterna och förvaltningen redan i grundlagen, liksom tjänstemännens ställning. Kommunen är inte alls. Kommunen har ju bara helt nyligen fått en tjänst som står nämnd i kommunallagen, nämligen kommundirektören. Annars kan man säga att allihopa är någon slags, ja, på konsultbasis som sitter i politiska i kontor som servar politiska nämnder. Så det krävs att man anpassar lagstiftningen till den komplexa verksamhet som bedrivs i kommunerna idag. Och sen kan man skylla kommunerna för att de bildar bolag för alla möjliga konstigheter. Ja, det är inte så konstigt, för det finns ingen myndighetsform som man kan bedriva en komplex verksamhet i på det sättet som finns i staten. Och då är det praktiskt att finna en annan juridisk, eller etablera juridisk form, nämligen bolag. Och det är ju väldigt farligt i min mening, för att i bolagsformen är ju en juridisk form för att bedriva verksamhet i konkurrens på en marknad. Och det är enligt min mening, för där var ju perspektivet för de som anställer i ett kommunalt bolag. I kommunerna så arbetar man i medborgarnas tjänst, inte på en marknad för att skapa vinst. Nu ska ju de kommunala bolagen inte gå med vinst, men det löser man ju genom att skapa koncernverksamhet. Alltså Stadshus AB i Stockholm och Göteborg till exempel. Det är en jättekoncern där man kan utjämna vinster och förluster.
Vad säger du om det här, Olle? Du har ju som sagt, dels om kommunernas revision så har du ju en gedigen bakgrund, men också kommunallagen, så den nya utredningen om kommunallagen, satt ju som expert där.
Det ligger mycket i det Inga-Britt säger. Kommunallagen är ju en, ska man säga, det är ju liksom en Jurassic Park från 1862. Det är en gammal dinosaurie som liksom går runt där. Och inte alls har anpassats till det moderna samhället. Det kommer man inte ifrån. Och ett bra exempel är andra kapitlet, den allmänna kompetensen. Man får ju se, man får inte göra så. Nähä, okej. Oj, nu gav vi bort ett badhus till min svåger. Vad händer nu då? Och vi bröt mot den kommunala kompetensen. Och alla journalister, de tar fram pennan och säger, och nu då? Vad händer nu med politikerna? Jag har ingenting, säger jag. Det här är helt sanktionerat. Nej, men det är väl inte möjligt, säger de. Jo, men det är precis där det är. Därför kan man göra så som de gjorde i Stockholms stad. De skänkte bort gymnasier, vårdcentraler, äldreomsorg, hit och dit, kors och tvärs. Egentligen var det brottsligt. Egentligen var det trolöshet mot huvudman. Och så vitt jag kommer ihåg så var det en åklagare som försökte utreda det och konstaterade att det går inte att utreda. För det var beslut och det var icke-beslut, det var tjänstemän och det var protokoll och ibland var det inga protokoll. Det var liksom total kaos och det gick inte att pinpointa ner en eller två personer. Så att när jag hamnade i kommunallagsutredningen så trodde jag att vi skulle utreda en ny kommunallag. Och det var ju ett gigantiskt missförstånd. Den skulle stå kvar som den stod och så skulle vi bara pilla på detaljerna. Och det stora problemet här, jag menar, om vi nu ponerar att både jag och Inga-Britt har rätt, vi kanske skulle behöva en ny kommunallag, en riktig kommunallag, då kan du ju försöka springa förbi SKR, vilket ju är helt omöjligt i dagens politik.
Det är en förfärlig organisation som dessutom inte är föremål för offentlig insyn. Den har skapat sig en alldeles egen position som ju blir väldigt tydlig då under pandemin till exempel. Det är ju någon slags arbetsgivarorganisation med rådgivande funktioner. Det är helt groteskt. Ja, det borde man också ge sig på.
Men är det en bromskloss då för eventuella förändringar i kommunallagen? Alltså finns det, eller hur ska alltså, man tolka?
De har ju en argumentationslinje som är anti-intellektuell. Därför att så fort någon säger något så tar de fram en stor blöt filt som heter kommunalt självstyre. Och därefter så får inga argument framföras.
Jag håller helt med. Och all reformering är definitionsmässigt omöjligt.
Ja,
men alltså de här affärerna som du beskriver, Olle, så där man sålde ut verksamhet i Stockholm, där var ju ett av de politiska partierna så aktivt att man förde upp frågan om att om det var förtroende mot huvudmannen. Men där lyckas ju inte lagstiftaren eller åklagaren bevisa att det fanns en avsikt och att det var egen vinning. Enligt lagstiftning. Va? Och då kan man ju konstatera att att göra usla affärer och att misshushålla, det är inte olagligt. Det går inte att anhängiggöra den vägen. Och ansvarsfrågan i kommunen, den utkrävs ju i allmänna val då, 4 år efter att det här affären har utspelats. Och varit hela tiden inriktad på vad man lovar i nästa valperiod. Det är ju helt oanvändbart som ansvarsutkrävande.
Men det här argumentet från SKR då om att det handlar om det kommunala självstyret, vad är liksom grunden för det då?
Grundlagen?
Men hur använder de det argumentet i att man inte kan reformera kommunallagen?
Problemet är ju att om du skulle försöka resonera med dem och säga att jo, men kommunalt självstyre under lagarna. Om du lägger till den bisatsen, då får du mothugg direkt. För det är inte självklart för kommuner eller SKR att det är under lagarna. Varför måste vi vara begränsade av det de har sagt i Stockholm för? När vi sitter här nere och kan besluta själva. Så det är väl där man borde börja någonstans. Att jo, men det är klart att vi har kommunalt självstyre. Men det är ju riksdagen slutligen som bestämmer hur långt det ska gå. Nu har vi en företeelse i Sverige som heter för kommunalt lag och domstolstrots som du inte hittar någonstans annanstans i Norden, och jag vet inte fasen om du hittar det utanför Sverige överhuvudtaget. Finland har ungefär samma system som vi har, men de har ett långtgående tjänsteansvar och en helt annan...
Skulle du kunna förklara vad kommunalt domstolstrots är?
Ja, domstolstrots, det är ju när en domstol säger att nu är det på det här viset, och så säger kommunen att nej, tänker vi inte alls göra. Så fortsätter man att göra det man höll på med. Lagtrots, det är ju när någon tjänsteman säger, men vet ni, det här är ju olagligt, man får inte göra så här. Och så diskuterar man saken i nämnden och så kommer man fram till att vi kanske gör så i alla fall. Det är ju lagtrots. Och det finns kors och tvärs. Det är ju bara att öppna lokaltidningarna och konstatera att ja, så här är det. Men man kan göra så eftersom ingenting händer. Och det är ju en fullständigt bizarrt fenomen som jag skulle nog säga det tär rätt mycket på förtroendet. Det är också precis som korruption gör.
Men det är ju helt förfärligt. Och det här med kommunalt domstolstrots, det är ju utrett för ett antal år sedan. ESO gjorde en väldigt bra utredning av det här. Va? Men det händer ju absolut ingenting.
Är det bromsklossen då, SKR? Eller är det liksom, kan det vara en känslig fråga att bedriva för ett politiskt parti? Eller liksom?
Olle skrev ju inte ordet, så Olle kan ju börja.
Nej, men, ja, men dels har du ju SKR. Som faktiskt aktivt hindrar reformer. Det är bara så det är. Det skulle de nog själv medge om du frågar dem också. Men sen har du ju hur det partipolitiska systemet ser ut. Det är inte så jäkla lätt att vara minister och så åka hem till den lokala och säga, vet ni, nu har jag kommit på en grej. Ni ska få otroligt mycket mer ansvar. Vi ska kunna kräva ut mer rättsligt ansvar för det ni håller på med. Jag tror det är jättesvårt att riva ner några enorma applåder från sina partikamrater. Och det är nog det som är, det har du ett av problemen. Vi gjorde ju en reform 75 som kallas för ansvarsreformen. Och då rev vi ju sönder allting som har att göra med lokalpolitikers ansvar i princip. Och det är därför de kan göra sådana tokigheter. Om du skulle gå till Norge, skulle du gå till Finland, så har de personliga sanktionsavgifter som man kan klippa till med. Och det blir en annan svung liksom i systemet. Då vaknar man upp på morgonen och säga att idag skiter vi kommunallagen. Utan då säger man, nu är det de här reglerna som gäller.
Det är ju också så, alltså bara för att komplettera vad du säger, Olle, att så vitt jag kan se så är alla partier, alltså alla oavsett färg, rörande överens om att det fungerar jättebra, precis som det är. Därför att den kommunala nivån, kommunalrådet och kommunalråden kan ju göra i stort sett precis som han vill. Så i staten finns ju väldigt starka legala begränsningar, och det finns också balanserande krafter på ett helt annat sätt. Va? Du har ju i departementen finns ju rättssekretariat, och det finns lagrådet och så småningom riksrevisionen etc. Det finns så att säga, balanserande krafter i systemet. I kommunerna finns ingenting. När Göteborg granskade så fann man ju att rättsavdelningarna i Göteborg, den juridiska kompetensen där, de var ju satta på uppdrag. Alltså de skulle ju finansieras av uppdrag som förvaltningarna gav till dem. På något sätt frivilligt. Mm. Det är klart, om man inte bryr sig så himla mycket om lagen, behöver man ju inte ha några jurister heller. Mm. Och det är alltså att det är sån lös organisation och sån lös struktur i kommunen att det är helt förskräckligt.
Mm. Ja, jag tror en tredjedel av alla kommuner har ingen jurist anställd alls.
Det är spännande. Det är det. Men där tänker jag, kan det ha någonting att göra med att det finns väldigt små kommuner som kanske inte har liksom ser det behovet direkt? Så, eller?
Nej, det är klart att de inte ser behovet.
Mm. Nej, det är ju uppenbart.
Ja, men det får in mig på nästa poäng här. Sverige är ju ett väldigt litet land liksom, och jag tänker framförallt på de här små kommunerna där det kan uppstå liksom, ja, men det man skulle kunna betrakta som vänskapskorruption som de facto kan
vara
korruption. Precis. Hur när folk känner varandra i en mindre bygd och så vidare, då rimligtvis då så ökar ju risken för korruption. Vad tänker ni kring det? Och liksom, vart går gränsen någonstans? För att inom vissa kommuner så finns det ju, ja, men är ju väldigt, väldigt små. Liksom. Hur hanterar man sådana intressekonflikter?
Ja, en etisk kod, och att man gör klar för var och en av de anställda eller politikerna vad jävsförhållande innebär, och att man förklarar sig jävig vid beslut. Alltså det blir lite ordning och reda i beslutsfattandet och i den kommunala kulturen. Det sitter i ryggmärgen att man inte deltar i beslut som gynnar någon av ens anställda, av ens vänner eller bekanta.
Ja, och om jag får fortsätta där, alltså i de, kanske inte de flesta, men i väldigt många kommuner, om man börjar på skrapa på till exempel byggnadsförvaltningen, så kan du konstatera att byggnadschefen och några högre chefer, Nästan alla har egna företag i byggnadsbranschen eller så har de släktingar som har det. Och bara, liksom, bara det faktum att det är på det sättet utan att några pengar har blivit hand är ju liksom i sig förtroendeskadligt. Och det här är ju en bisysslefråga, det är reglerat lag om offentlig anställning, men arbetsgivarna är ofta ganska slappa när det handlar om det. Dessutom råder det ett monumentalt missförstånd, och det är att man kan godkänna förtroendeskadliga bisysslor, och det kan man ju naturligtvis inte, för de är ju förbjudna. Bara att följa regelverken skulle ju göra att det skulle bli en helt annan situation, men eftersom man inte behöver det.
Så det är ansvarsutkrävandet som är liksom...
Ja, det är ledarskapet. När du säger, Olle, att när man inte, när arbetsgivaren inte tar ställning eller utfärdar sanktioner, vem är det som är arbetsgivare? Är det kommunstyrelsens ordförande eller kommunalråd? Eller hur ser det ut? Alltså, i staten har du generaldirektören som är chef för verket, och i regeringen så är det statsministern, och i företaget är det vd, men här...
Nej, och det är ju också någonting som kommer, när du säger kommunallagen är lite skruttig, så är det ju också någonting som inte är tydligt i kommunallagen. Va? Och här har kommunerna gjort olika. Vissa kommuner säger att nej, men alla anställda, de är anställda av kommunstyrelsen. Vilket jag skulle säga är helt oförenligt med regeringsformen. Men så gör man i alla fall. Därför att då får kommunstyrelsen väldigt stor makt. Och kan köra över andra nämnder i praktiken genom att säga till sina underlydande vad de ska göra. I många andra kommuner, de flesta ska jag säga, så är ju nämnden arbetsgivare. Men samtidigt, de är förtroendevalda...
Det är förtroendevalda fritidspolitiker.
Jajamensan, så är det ju. Och det är inte så lätt att vara musklig i förhållande till en förvaltningschef som har suttit i 20 år. När man börjar nyss som förtroendevald. Så att ibland är ju liksom kraftförhållandet är ju omvänt mot hur det egentligen borde vara. Och när vi pratar om bisysslor då, som ju kan vara väldigt tydlig språngbräda till korruption, så är ju ett problem att det finns liksom inget system för att hantera bisysslorna, utan du har arbetsgivaren som är skyldig att agera. Och vad händer när arbetsgivaren inte gör något? Ingenting.
Men du får ju tillbaka lite grann som du var inne på tidigare när vi pratade om karaktär och moral, eller om det ska kunna lagregleras och sådär. Tjänstemannaansvar. Är det någonting som skulle kunna underlätta den här situationen? Att återinföra liksom ett mer generellt, istället för att tjänstefel vid myndighetsutövning, ha ett generellt tjänstemannansvar i den offentliga förvaltningen, men också kanske då i kommunerna. Skulle det kunna hjälpa på något sätt? Eller?
Ja, både ja och nej. Eftersom vi, som jag sa, vi har ju regler redan som vi inte använder. Det är därför som den här avkragningen kommer liksom som en chock. De utkrävde ansvar, gjorde de. Det har inte vi sett på många år. Det var det jävligaste. Och vilken dålig stämning det blir. Nej, det här tycker vi inte om. Är det inte bättre att tala dem till rätta? Det är liksom den normala, den normala reaktionen. Men kan vi inte gå och prata med dem och säga att så här får man inte göra nästa gång heller. Istället för att utkräva ansvar. Så att jag tror att så länge vi väljer att inte utkräva ansvar, då är ju helt poänglöst med att utvidga tillämpningsområdet. Vi kommer fortfarande att utkräva ansvar.
Ja, då har du tyvärr rätt i. Ja. Så jag har ju länge varit för att man ska återinkräva tjänstemannansvaret. Men då har ju rätt i att om ingen utkräver ansvaret så är det ju poänglöst. Men alltså det innebär att vi har skapat en kultur som är väldigt destruktiv för att upprätthålla kvalitet i den offentliga verksamheten. Och framförallt i kommunerna, menar jag. Alltså, det är mer ordning och reda i staten, det tycker jag verkligen. Eftersom befälsordningen tydligare, du har regeringen som styr riket och du har en generaldirektör till vilka man har delegerat det operativa ansvaret och så vidare. Va? Men i kommunerna, det är ju ett helt sammelsurium.
Mm. Ja, men samtidigt ska vi inte glömma att de senaste, kan man säga, 5-6 åren, då har man ju lyckats rada upp sådana här statliga skandaler som på rad, som ett pärlband. Men visst, det är ju mer oordning i kommunerna, och egentligen är jag förvånad, alltså att det fungerar så bra, eller så bra, att det fungerar överhuvudtaget ute i kommunerna, det beror ju på att 98% är ju fullständigt rimliga och hedliga människor. Det är det vi lever på.
Ja.
Mm. Inte att systemet är så välriggat, för det är det ju inte alls.
Än så länge ser det så i alla fall.
Mm.
Sen så ser vi någonting illa varslande nu. Det är de här protesterna mot Lviv och socialnämnderna där det kommer ett krav från de här som protesterar att man ska stärka tjänstemännen ansvaret när den förnuftiga personen snarare säger att man måste skydda den enskilda tjänstemännen mannen för att stå ansvarig för ett beslut som en politisk nämnd kollektivt borde ta.
Mm.
Olle, du får skriva en ny bok. Du har ju skrivit den tjocka boken om den kommunala revisionen.
Usch, ja.
Som jag har citerat många gånger.
Ja, det var, men då är jag ung och arg. Nu är jag mer sådär försiktig.
Men man kan ju hetsa upp det lite grann, inte sant?
Ja, det kan
ja, jag tycker att det är dags för en ny bok som handlar om ansvar och ansvarsutkrävande.
Ja, ansvar i offentlig verksamhet, absolut.
Ja, just precis.
Mm.
Det blir en väldigt tung, det blir en väldigt tung bok.
Men det är bra, då kan det bli en bra läsning för många som inte orkar läsa så mycket.
Ja,
exakt. Ja, men jag tänker lite avslutningsvis då. Vilka, och nu kan ni tänka fritt, alltså dels lagstiftare, företagsledare, allmänheten, vilka liksom medskick och råd tror ni liksom, vad tror ni är viktigt för att komma till rätta med den här korruptionen som finns framförallt då inom kommunerna?
Jag kan börja, ja. Jag brukar säga så här, alltså det första man ska göra det är att gå hem till sin myndighet och säga till personalen, vi har korruption här. Det är liksom nummer ett. Vi har korruption och har vi inte korruption så kommer den imorgon. Därför måste man vara medveten. Och så måste man vara medveten om vad man gör. För inte så sällan är det just den här totala omedvetenheten. Jag kan väl anställa min fru som lärare, fast jag är rektor. Vad spelar det för roll? Varför skulle jag inte få göra det för? Jag tror att vara medveten om att det finns korruption, att det är farligt, men att man kan hantera det. Och det är inte så säkert att man kan liksom titta i lagboken och se var står det att inte jag får anställa min fru. Nej, men använd huvudet för guds skull. Vi måste ha en uppförande kod. Och det är ju inte heller, det är ju liksom inte raketforskning, utan det här är ju ganska enkelt. Det är ju sånt som man lär sina barn faktiskt.
Men värst är det ändå i kommunerna. Och jag insisterar på att vi måste ha en ny kommunallag som tydligare reglerar frågorna. Alltså en lagstiftning. Men kommunallagen är ju, alltså kommunerna är ju komplicerade, för vi har ju dels kommunallagen då som är någon slags grundlag och som ska reglera allt möjligt. Men sen har du också speciallagstiftningar för vissa verksamheter som skär igenom på tvärs. Så det är ju komplicerat. Jag kan tänka mig att det skrämmer statsmakterna för att sätta tänderna i kommunerna, för det är så svårt. Och vad jag är rädd för, att det som förs diskussioner om nu, att kommunerna är så små så att man borde slå ihop dem. Och då säger jag, det vore ju, då är ju den ena villan, ni verkligen kommer ju raskan i elden. Då skulle vi få, ja, jag ska inte bara nämna någon kommunnamn, då skulle vi få istället för 290 verksamheter som är vagt reglerade med möjlighet till korruption, så skulle vi få 90 stora jättar där man inte har någon som helst koll på någonting. Man måste ändra grundlagstiftning först innan man ens tänker tanken. Att slå ihop kommunerna. Eller att tänka tanken att man skulle kommunalisera polisen. Det var ju helt förskräckligt.
Usch, ja.
Du håller med mig om det. Ja.
Så sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att två viktiga delar enligt er då, eller enligt dig Olle, en ökad medvetenhet och dra upp det här i den interna organisationen. Att antingen så har vi korruption här eller så får vi det. Och Inga-Britt, lagstiftning, ny kommunallag, se över den aspekten helt enkelt för att få rakare rör, så att säga.
Och en ny bok från Olle.
Och en ny bok från Olle. Då kanske vi klättrar några poäng på
nästa år. Ja, men du blir i särklass den som kan mest om den kommunala lagstiftning, vågar jag påstå. Och då måste du ta ditt ansvar.
Absolut.
Och skriva den här boken.
Ja, någon måste ta ansvar för något.
Ja, ja.
Ja. Exakt, nu får du ta ditt.
Ja.
Ja. Innan vi tackar för idag så ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Nyhetspodden Dagens Story, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det som vi har diskuterat precis nu. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla ledarsidan @svd.se. Tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Isak Rutqvist. Och tack så hemskt mycket till Olle och Inga-Britt för att ni var med.
Tack, det var kul.